Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Vi är alla tre på plats på samma ställe efter gårdagens match i Gävle mellan Brynäs och Djurgården. Vi befinner oss på Clarion Hotel i Uppsala. Men först och främst, Fredrik, vi tog oss ju hit med världens bästa bilschaufför.
Nej, men bara att liksom åka från A till B känns som en framgång efter... Ja, men det är inte ens en vecka sedan jag fick uppleva en fantastisk bilresa från...
Sverigeresan kallar vi den nu.
Ja, det ger mig nya upplevelser. Vi ska alltså åka, av olika skäl borde vi i Växjö, skulle göra Kalmar-Nybro. Det är en resa på 1,20-1,30 kanske för normala bilförare. Världens bästa siktar på timmen. Dit gick det undan, det gick bra. Hem på kvällen i mörker, och jag ska först ge en credit för att sen hugga. Han hade liksom lite mumsigheter som han bjöd på i bilen. Kajsa Kalmeus och Stefan Klemens i baksätet, jag fram. Det går fort, det är musik, det är varm känsla. Ända till jag känner att det är någonting som skaver. Vi har liksom inte kommit till, vi har inte passerat Nybro än. Och då tittar jag på telefonen och säger att vi är... Alltså närmare Polen än Växjö. Vi är nästan i Karlskrona, vill jag påstå. Innan, och den, alltså reaktionen, det borstade av sig lite. Sen åkte vi de minsta vägar som finns genom Småland för att till slut komma ut någonstans i Emmaboda. Fram kom vi, tillbaks till hotellet kom vi, och med en omväg. Så vi nämner det här mest bara för att ta ner dagen lite grann på jorden.
Ja, det är kul att ni har gaddat ihop er. Ni har varit borta några veckor från podden. Ja, då sitter ni här. Snacka skit.
Ja, men det, jag vill bara säga så här, går före fall.
Jag säger så här, det är lite mitt fel, men mycket släpper jag faktiskt på Fredrik, Tina Turner, Söderström. Så här, när man sitter och kör bil och man har någon i framsätet som sitter så här, den bil där. Ja, jag ser det, Fredrik. Jag ser att det är en bil där. Du ska svänga höger här. Då tänkte jag så här, när jag åker från Kalmar, tänker jag, Fredrik kommer ju peka vart vi ska, för jag känner ju honom. Han har ju kontrollbehov. Så jag tar på mig lite, jag dukar upp med en bra buffé, men ja, det gick lite fort där, men en kvart missade vi på tiden.
Ja, den kan vi diskutera vidare vad det, men...
Som jag fick förklarat så var ni ju alltså, ni var ju exakt på samma resa som Tony Rickardsson var på det här talet via Robert Gustafsson. Ja, men vi åkte där, färjan över Polen, Danmark.
Maja,
Vurpa, Bacon. Fan,
Stefan Klemets, han älskar ju baksätet när vi åker de här småvägarna. Han satt ju och kommenterade bakom Eriksson, kommer in i kurvan lätt där, kommer över. Så, du vet, det gick ju fort på de här småvägarna.
Han hade jobbat Monte Carlo-rallyt helgen innan, så att han var uppvärmd.
Men, ja, någon som blev... riktigt riktigt gubbgrinig är våran kollega Fredrik Söderström. Men jag såg i blicken på han, det här uppskattar han inte att vi åkte lite fel.
Tidigt tågresa hem morgon efter, ska genom hela jävla landet med tåg. Då vill man komma till hotellrummet och så har man en vansinnigt självgod chaufför som bara gasar åt fel håll. Och till saken hör, innan vi stänger det, du hade ju åkt den här vägen några dagar innan.
Ja.
Ja. Och kan ofta inte ens hitta tillbaks. Ja.
Nej. Så att jag var upppumpad av
att jag hade
bjudit på bärs och lite chips och lite sådär, upplägget var bra. Och det var ju samma igår, grabbar. Ni fick ju ölkurv.
Ja.
Bärs.
Ja, det var fin leverans igår ska jag säga. Men du är tacksam att hacka på när du kör fel.
Jag släpper det här, men jag säger så här, jag tar på mig hela ansvaret. Fredrik, jag gör det.
Det tog några minuter, men nu är vi där, då är jag nöjd, då kan vi gå vidare.
Ja, jag är med intrycket från gårdagens match mellan Brynäs och Djurgården. Jag tänker, vi brukar oftast vilja börja där vi var på onsdagen. Och jag tyckte ändå att det var två relativt vuxna hockeylag under stora delar av den där matchen. Framförallt så tycker jag att det var, kändes ju som att det var motsatsen till det Niklas Hjälstedt sa inför matchen. Han sa att det var en serielunksmatch. Det var det då fan i mig inte. Det var en häftig match och jag tror att det var väldigt många som uppskattade matchen.
För mig var det en försmak på vad som komma skall. För mig var det ett intryck av två topplag som kanske inte fick ut 100% av sina lag igår. Men tillräckligt mycket för att man skulle stå emot motståndaren. Det där är ju ett spel som man ska ta i beaktan också. Sen ska jag bara säga, Lars, det Hjälstedt sa, det Holmqvist sa, det är nästan sånt man får lära sig på den livslånga resan, tränarutbildningen, att man ska tona ner och man ska släppa fokus och man ska, ja, du förstår.
Jo, men det förstår ju jag också och alla, att man liksom måste hantera. Och för det var ju Mikael Holmqvist inne på också, att problemet för de här lagen har ju varit under säsongen att den sån här match kan de såklart tagga till. Men det är kanske lite svårare för Tingsryd hemma när det är 3000 pers på läktaren istället. Så Dagen, det är väl det egentligen som är poängen, att tränarna vill få ut det.
Ja, en serielunk var det definitivt inte. Jag tycker att det var en häftig match, men jag förstår också hur man före matchen in, man sätter sig in, man ska liksom tona ner det lite på ett sätt också, men jag tycker att det var en häftig match. En riktigt häftig match, och Fredrik, du säger att det komma skall. Jag tycker att det syndes också att det är två lag som vi kan räkna med i ett slutspel längre fram också. De tycker man visar höga kvaliteter i båda de här lagen, och jävla, jag gillar verkligen hur den här matchen liksom, tyckte den matchen ni gjorde också med i Björklöven där, hettan börjar liksom successivt komma upp lite, man ser varenda närkamp lite mer, det kommer liksom, man vill sätta dit, man trycker till lite mer på varenda spelare, och det älskar ju den när det börjar komma dit.
Jag tror man ska separera två saker. Det naturliga fysiska spelet var det som är intressant här, att man, du säger det, att man fullföljer, man jobbar klart, man ser vid teckningarna. Det här som ibland blandas ihop, att det var en tuff match där någon slåss eller där man delar ut en liksom tackling som är passerat alla gränser. Det är inte det vi efterlyser, utan att det konstant är tufft att vara på isen.
Mm. Ja, men varenda närkamp. Alltså, du ser Johan Larsson fullföljer, du ser Redin, Brodin. Alltså, det finns en hetta i det. Och de vet att de kommer mötas. De kommer mötas långt in i slutspel. Så att liksom pissa lite revir, men även liksom sätta lite prägel på den här matchen. Man såg hur mycket de här poängen betydde för dem. Och
jag tror att det är en till sak där vi står mellan båsen. Att det blir ju ett käftande som inte funkar på arbetsplatser. Personalen på Länsförsäkringars kontor eller på liksom kommunen kan inte stå och skrika så till någon som man inte tycker om på jobbet. Men idrott kan det vara på det sättet. Det blir känslor. Och nu, Lars, vi som står där nere, det är ju kanske det mest trånga utrymmet av alla arenorna är i Gävle. Där du, jag, en kameraman och ibland en studioman ska få plats. Och
ibland en reservmålvakt för de Brynäs också.
Precis. Och då när det började då mellan båsen, utan att nämna namn, så är det ju liksom en ganska komisk meningsutbyte som pågår med hög puls, och de är irriterade på varandra. Och då känner man sig, först tittar jag att Djurgårdsbås, så fan skriker han på mig. Jag har väl inte gjort något. Och så tittar man över i Brynäs bås, då står en jävel och blänger på mig och säger någonting. Men innan man liksom inser att det är inte mig de skriker på, det är på varann. Så får man liksom försöka dra in magen och sträcka på sig så att rösterna ska smita förbi. Det där är ett skådespel som är rätt fascinerande. Det är ett tecken på att allvaret börjar komma när man retar upp sig på varann.
Jag kan ju säga så här, man känner sig inte som en hjärnforskare ibland när man tänker efter vad man har suttit och skrikit mellan båsen heller. Man
Nej, bara, det är inte den klassen. Men du då är det ju mycket.
Du då?
Du är så jävla dålig. Du då? Du är så jävla dålig.
Man märker ju att
du,
allt...
Dagen, du hade ju gått i förväg där. För du i Karlskoga stod ju du liksom på mittplan. Du hade ju 3 egna meter in i tv-studion redan då. Så du hade ju bara 1,5 meter kvar till motståndarbåset.
Dagen är ju den på TV4 som har ätit sig in på jobbet på ett mest bokstavligt talat sätt. Han stod där redan när han spelade.
Och i domarbranschen också. Jag började tjata mig till en domarplats här hela tiden. Så jag var 2 sidor när jag spelade också. Men jag tror att det betydde väldigt mycket för Brynäs att ta den här. Jag tror att det hade betytt så självklart för Djurgården också. Men att man förlorade mot Björklöven. Man stod lite så här. Men vilken väg ska man gå här och ta de där 2 poängen, tror jag. Jag tror att mentalt bara att man fick dem där med sig är oerhört viktigt för dem.
Sen kändes det också lite grann som att... Alltså Brynäs styrka, alltså den här spetsen som finns när de lägger in Johan Larsson tillsammans med Indrasis, Rödin och Kopacka och kompani. Den tyngden framåt är ju, den är imponerande tycker jag. Och framförallt som Erik menar, när de matchar dem hårt där, det blir jäkligt tufft för Djurgården att stå emot när de här tunga namnen kommer igen och igen och igen.
Men det där, är väl lite de har saknat när Tyler Wessel och Keller är borta lite. Framförallt Wessel tycker jag... Det är väl inte den tyngden, men just att de har 2 kedjor som kommer in. Efter Rudin så kommer Wessel och de in och så pumpar man på. Det tyckte jag man gjorde bra under när de hade 2 kedjor som var tunga. Men jag tycker ändå Robertson kom in med bra energi och bidrog på ett sätt som han fortsätter på den inslagda vägen från Västerås där.
Vi pratade om det på frukosten här, men det är kul att se Simon Robertson som kommer in. Och varenda gång han hoppar in på isen så ser man att han har önskan och viljan och tron att han kommer att avgöra matchen. Det är liksom alltid så självklart. Alla dragningar känns som att de kommer att gå hem på ett lite bättre sätt. Han åker plötsligt lite snabbare än vad han gjorde i en fjärde kedje roll mellan 13 och 12 forward i Skellefteå. Så till att verkligen ta för sig. Och sen fick vi se skottet där också på 3-3 som är ju rätt vasst.
Det är lätt att komma in i en match och bidra med energi på det sättet. Över tid vi får se prestation, men bra igår såklart. Men en sak Fredrik, jag vill bara fråga dig. Tränare, Carl Lide kläms in i Djurgården. De har Viktor Andrén, de har Hävli som kommer från ett bra JVM. Vad tror du tanken är där?
Jag är ganska övertygad om att tanken var... Han kommer ju finnas med som en av de namngivna. Jag tror att man helt enkelt ville testa honom i tuff strid så att säga. Sen finns det ju argument igår då för att är det den matchen man ska göra det i med tanke på möjligheten att jaga en första plats. Jag tyckte det var ganska modigt och jag ska ändå säga att min summering är att han gör en med beröm godkänd match. Jag tycker att det andra målet det Larsson gör på Bens skottreturen där, det ska han ha. Men överraskande lugn. Och...
Ska han inte ha första också?
Jo, men Jack Kopacka är också ganska bra på att göra mål, ska vi ha i beaktan.
Jo, för enough.
Men för all del. Men jag tror att det är liksom ett tankesättet att pröva och det tycker jag är ganska uppfriskande och ganska modigt av Djurgården att göra. Då vet man lite mer var man har honom. Sen finns det säkert de som tänker, vad gör det med Hävelids psyke? Ja, men han har spelat ett JVM mitt upp i allting. Om han får en day off och det kommuniceras, pratas med honom på rätt sätt från Fredrik Mickos sida till exempel. Så jag tror inte det är någon big deal. Det var mer i ögonfallande för omgivningen.
Ja, men det är väl också att man inte kanske är riktigt bekväma med de målvakterna man har. Kan man hitta en högre prestation på Lidö så kommer man ju ställa honom också inför slutspel. Så det var ju ett test igår om man klarar det. Så...
Ja, men det får man väl ändå se det, att det var ett test. Ja. Så här, kolla vad han går för, som Fredrik var inne på.
Ja, men för du hämtar ju liksom inte någon från Sergels torg. Kan du stoppa en puck? Vi testar dig. Utan det är såklart det finns grunder till det och att det är en strategi. Och inte bara en tombola.
Jag tycker det var häftigt att se första perioden. Nu blir det två helt olika andra perioder, den andra och tredje. Men alltså Djurgården blir liksom kompaktare, det du pratade om, Fredrik. Du sa ju några nycklar där för Brynäs då. Först då, att de ska vara tajta defensivt och rejäla och sätta press på Brynäs backar för att få till misstagen. Och det var ju exakt det de gjorde i den första perioden.
Apropå det, tyckte det var roligt när Hjälstedt kommer till studion efter och säger, vi pratade om att Djurgården då fick med sig utvisningen och gjorde mål, och då säger Hjälstedt med sitt dialekten där, att ja, fan, vi såg ju det på tvn innan matchen, och så får de utvisna och gör två mål. Då blir vi full i skratt och tänker att är vi så långt in så vi penetrerar omklädningsrummet med information. Men ja, jag tycker att de sakerna som vi ställde frågor kring rent generellt inför matchen igår, vi som jobbar med den och säkert många som tittar på den, fick en del bra svar. Sen tror jag fortfarande, ska jag säga, mitt uppe i den här, som vi säger att det är en bra match och två topplag, att det finns några, de är lite konfunderade. Jag tror inte något av lagen liksom kände att det var en optimal prestation, att man fick matchen exakt dit man ville. Det tror jag inte.
Ja. Det är ju två riktigt bra lag, så det är ju svårt att få den liksom väg över, men jag är också frågan liksom med Brynäs där, om man kollar på backsidan. Vi pratade mycket om Jordi Benn igår, liksom hur man använder sig av den för att få ut max av den. Jag tycker man har ganska problem. Igår förlorade man kampen ganska många gånger framför den här heta ytan, och framförallt kampen in mot mål. Jordi Benn, sen han kom liksom med NHL-matcher, vad skulle han vara för spelare? Han ska vara liksom en tuff spelare som ska, ja, men, ta defensiva tek. Nu har han ett annat perspektiv där han spelar powerplay, offensiva tek. Jag tycker att man har ändrat fokus på honom, och för att få ut max av den här truppen så tycker jag man använder den fel just nu. På den punkten i alla fall. Och då får man inte ut det man vill av den här defensiva, de defensiva kvaliteterna som han har. Och där tycker jag Hjälstedt, Masken och Ove Molin har lite att jobba med inför slutspelet.
Till deras försvar ska jag säga så här, att generellt när vi påpekar saker som är, man använder en spelare i en sån roll, det är klart det är vårt jobb att tänka, ska han vara där? Och vi tycker om det och vi säger det, men utifrån egen erfarenhet som tränare så vet jag också att i miljön för varje dag så har man en förmåga att någonstans se egenskaper hos spelarna, som, det är ju inte ett lotteri, det står inget avtal, utan det är en känsla man bygger upp, och att jag tänker att det ofta ligger någonting med i det där som vi inte vet.
Ju självklart, annars har de inte spelat, ja, i powerplay.
Så är det såklart.
Man är inte nöjd med Kjell Billings, där trodde man att han skulle stå. Kinnvall var skadad, det är såklart att det är så att de är, men fortfarande. Jag tycker fortfarande att det tar bort hans USP i spelet.
Ja, men, och jag tror någonstans att där står vi och ja, vi blir ju inte dugg bättre än vad liksom korttänkta supportrar blir, att fan, han skjuter ju inte ut med han. Det är min slutsats.
Ja, jag undrar ju hur Alsen och tränartrojkans tänk går nu inför slutspelet, för de har fått in Simon Robertsson. Vi fick höra igår då om att de kollar på en ny målvakt som Expressen hade uppgifter om. Men då är ju frågan, tror du att de letar backar också, Dagen?
Ja, men jag tror de letar allt. Men marknaden är tunn. Men om man ska titta på någonting som de behöver, så är det väl en Jordi Benn. Och det är väl inte lätt att hitta, men de behöver nog någon, en till som tar den rollen. Men forwardsmässigt tycker jag inte att de behöver ta in dem mer. Kanske bredda truppen lite längre ner i hierarkin, men annars har de en jäkla spets och en av de bästa i serien. Så där behöver man inte fylla på så mycket.
En sak som man också ska klart för sig med skador och sjukdomar när spelare försvinner ut, det gäller ju båda de här lagen vi jobbade med igår, så finns det, min erfarenhet i alla fall, en tendens att man vill kompensera bortfallet. Det vill säga, är inte Kinnvall med, så finns det backar som tänker att amen, idag får nog jag banne med vara lite fin i första passen eller hålla puck lite längre, och det är då problemen oftast uppstår. Så att många gånger så kan nyförvärven för Djurgården skulle kunna vara John Norman, ett briljant nyförvärv inför ett slutspel när han kommer tillbaka, för att då blir Wessel Kelleher, att saker och ting faller mer på plats.
Bertilsson klev ju av också.
Det är ju kännbart med hans liksom bastanta, rejäla spel.
Det är ju ändå, alltså om man kollar på vilka som är borta i Brynäs igår, nu vet inte jag Larsen liksom hur högt man ska ranka honom, det får ni svara
högt
på.
Högt i alla fall, för han är lång.
Det är ändå, ja, exakt. Men med det sagt så är ju då, alltså Bertilsson, Kinnvall, Wessel och Kelleher borta. utöver Larsen, så det är ju fem och bara spelare. Sen har ju, vi vet att Djurgården har haft det hela säsongen.
Men bara för att säga en sak med Kelleher som är en favorit hos mig, för att hans oerhörda litenhet gör det offensiva spelet så oberäkneligt. Han har en grym förmåga att liksom skapa och vrida och vända på ett fascinerande sätt.
Hur reagerade ni igår när ni fick nyheten då sent in på matchen där som Expressen hade via Johan Svensson att Jared Corot, Daggen, är målvaktsvalet som är Brynäs huvudspår nu då enligt Expressen?
Ja, att de letar målvakt och de försöker hitta några, men så det var inte förvånande. Nu verkar man hitta den man vill gå på, och jag tycker ändå att vi har väl varit väldigt kritiska mot hela eller jag har varit väldigt kritisk mot målvaktssidan, men Damien Clara är bra. Men jag tror man är väldigt, väldigt sköra om man går in i ett slutspel med bara honom som första spade. Så att man breddar upp den. Sen så, jag tycker det var intressant.
Han har ändå tagit steg.
Ja, verkligen. Men det, om du kollar på, vi pratade innan säsongen med Masken som är målvaktstränare i, nu många Masken nu. Masken i Brynäs, Masken i Färjestad. Men målvaktstränaren, Marsek, han säger att det är den bästa målvakten han har någonsin har tränat, mest talangfulla. Så får man träff på honom så klart att han kommer bra. Men jag tror fortfarande att han är ganska sårbara om man ställer en Damien Clara i ett slutspel. Så därför breddar man upp, och det är inget chockerande. Men det får vi se om man håller en högsta nivå.
Jag ska inte ljuga här i poddandet och säga att jag har full koll på den som Brynäs påstås jaga då aktivt. Men om man tittar på liksom passerat 30, man har 20 matcher eller vad det var i NHL. Jag gissar att man har varit på AHL mycket på det, att man har med sina kanaler, sin scouting, sina kontakter, agenter liksom jobbat på en viss nivå, så får man tänka att det bör vara ett bra namn. Men jag tror å andra sidan inte att man ska förvänta sig att någon, jag tror man tänker fel om man tror att man värvar frälsare rent generellt. Men på en tunn marknad så är det säkert ett namn man har jobbat hårt för att få fram.
Det roligaste, nu, här kan vi faktiskt ge en unik inblick till folk som inte var på matchen, eller de som var på matchen och som vill höra en unik inblick. För vad vi kunde läsa ut, Fredrik, var ju en reaktion från Brynäs-spelaren som gjorde att de visste inte om det här. För när det här kom upp på bilden på våra skärmar som står där mellan båsen, så kunde man liksom se spelare på värvningen som åkte så här. Så bara,
ja, det är ju rep för oss, ska ju sägas. Vi ligger liksom inte ute.
En repetition.
Var det Indra sist?
Det var ju flera som åkte förbi där och bara så här, läste så här, vad står det för namn liksom, och blev nyfikna. Ska vi ta något om måndagen också, Fredrik? Vi var ju på plats och såg Björklöven mot Brynäs. Det är en häftig vecka över det här för Brynäs som har fyra matcher. De har ju matcher även både fredag och lördag. Och Björklöven är ett väldigt, väldigt intryckt i ett hörn på hemmaplan efter att ha vunnit två av de 10 senaste hemmamatcherna. Och dessutom nu börjar ju, som vi pratade med Anders Blomberg, vdn i en av pauserna, börjar ju faktiskt publiksiffrorna att svikta en del i Umeå också, vilket kanske är det förståeligt. Men vad lärde vi oss i måndags?
Men jag nöjer mig med att recensera insatsen i den matchen som var gott betyg vad gäller Björklöven. Jag tyckte att man var väldigt fokuserad och skärpta. Vi märkte intervjuer och samtal. Jag smög runt i katakomberna redan på morgonen i samband med värmningen där. Så jag tror liksom att man har studsat i backen. Och ibland är det ju lika bra att du når det för att du ska få till en förändring. Att de har haft skarpa ord, de har haft liksom ryggen mot repet. Och jag tyckte konsekvensen var svarta ögon, prioriteringar som var rätt, man släpper inte till situationer på samma sätt, man är effektiv på lägena, man har en mycket, mycket bra forecheck som jobbar fram chanser igen, ska jag säga, mot Brynäs, och man vinner den matchen fullt rättvist. Dock ska jag säga att det som hade kunnat gjort en helt annan matchbild och ett resultat som var kanske, låt säga, 1-5, det hade varit om Brynäs hade gjort mål på några skarpa lägen man har tidigt i matchen. För så pass sköra var Björklöven. Nu fick de 1-0.
Till exempel den här jätteredningen från Svedberg.
Ja, då är det 2-0. Man har 3-mot-5 spel. Den räddningen görs. Så att det fanns några nyckelpunkter som tog matchen till den segern som Björklöven fick. Men den var väldigt viktig för självkänslan, för gruppen, öppen för så många saker. Och för Brynäs del kort bara, det var en ganska usel insats. Det såg vi på Johan Larsson, vi märkte det på Niklas Hjälstedt, och det fanns många indikationer på att de var inte alls nöjda med den. Så att det kan hända alla lag, det hände Brynäs då.
Men apropå intervju, han är med och höra vad Scott Pooley sa i den intervjun, eller vad?
Det är det snabbaste intervjun han någonsin har hört.
På den, Fredrik, eller?
Ja, men jag sa ju till det, det låter som en flygkapten som blir så... Så lät han.
Men apropå ja, intervjuer, Weigel, jag tycker att det var, det sa någonting om matchen också. Jag pratar ofta som höger, men han brukar också vara lite flamsig och skratta, och jag älskar det med honom, men det satte ändå tonen på vad de var, liksom, att det var Brynäs hemma, de skulle vinna. Jag tycker värderingen också, att man inte går bort sig på samma sätt som man har sett i många matcher. Man springer bort sig, men man är ganska sköra med trean högt upp i anfall, så man går ner, man vill liksom forcera fram något anfallsspel. Jag tycker att man värderar de sakerna bättre, och de har gjort mot topplagen. Men däremot så tänker jag så här, att har man kastat bort placeringarna mot bottenlagen, så gör att man placerar sig sämre inför ett slutspel. Jag har en känsla av att man liksom hamnar i en dålig sits inför slutspelet, men högsta nivån finns det mot topplagen.
Vi ska säga också gällande den matchen, de två matcherna Björklöven hade inför den här matchen, det var ju Östersund och Almtuna, de två riktiga klämpunkterna när de har förlorat. Vilka två matcher har de då efter Brynäs-matchen? Jo, Almtuna och Östersund. Först då igår, så Almtuna kvitterade sent i den matchen, fram till 3-3. Då läste jag på Västerbottens-Kuriren, den där lokaltidningen, att det var burop. Jag vet inte hur mycket man ska läsa in av det. Jag har ingen aning hur mycket burop det var. Men sen var det ju ett rätt häftigt avgörande i förlängningen från Carl-Johan Lerby, som åkte som back fri och drog en sån här mellan benen för Erik och sprätte upp i taket.
Ja, men när vi får bilderna på våra monitorer där, så tittar man, wow, vilket mål. Och vi fick öra från David, vår producent, att Björklund har avgjort, vilket mål. Så tänker man då, är det Poli? Nej, kan det vara den eller den? Inte fan tänker man Lerby där och då, men det var ju alldeles briljant.
Men de har ju satt sig i en ganska bra situation också målmaktsmässigt. Sveber har ju ändå visat jäkligt bra kvalitet i de här matcherna också. Så sen Botilainen kommer tillbaka här och är på is, och de sitter i en väldigt god sits där.
Jag vill bara inflika en grej till. Nu vann Björklöven den matchen. Det är fortfarande viktiga positioner att spela om för alla de här lagen i toppen, för att positionera sig, för att få välja motstånd i kvartsfinalen. När vi nu har 3-0-8 lag på 76 poäng. Men bara för att ge en liten bakgrund här då. Vi vet om vad som hänt de senaste veckorna. Det är, och vi håller oss i Umeå. Fredrik, du ska få göra dig redo att berätta en historia om hur man kan ha det lite ha förtvivlan i livet. Och vi kommer till det, men bara för att sätta det i lite perspektiv. Det har stormat ganska rejält i Umeå här senaste tiden. Efter förlusten mot Almtuna och Östersund inför Brynäs-matchen, så var det ju, jag hävdade att det var en rejäl press på Viktor Stråle och på Per Kente, och varit det under en tid. Det har varit liksom ett upptrissat tonläge från deras fans. Det märkte ju du, Fredrik, liksom, du blev utskälld på hotellfrukosten att det är någonting som är så dåligt, direkt man ska hämta bagaget på flygplatsen när det är någon som, ja, det är så dåligt, bla bla bla. Och då har vi mitt i det här en tränare i Viktor Stråle som du hade ett samtal med. Och jag kände direkt en del empati med Viktor Stråle, hur han har haft det. Med tanke på då den negativa trenden spelmässigt, så addera också då vad som hänt. Utöver hockeyn för Viktor Stråle, så kan man ju faktiskt känna
det. Ja, och det här var ju, ska ju sägas, innan matchen mellan Brynäs och Björklöven i Gävle för en och en halv vecka sedan. Så satt jag och Stefan Klemet, som var där och jobbade med matchen, in och pratade med Björklöven-tränarna. Vi säger det också för tydlighetens skull, att i den mån vi har tid och kan och tillgänglighet finns, så besöker ju vi som jobbar med matcherna bägge lagens tränare och får lite senaste nytt och sådär. Men då hade vi gått en tid, så vi satt och pratade, och sen hade en Brynäs-representant faktiskt överlämnat en present till Viktor Stråle, som då har blivit pappa för första gången. Barnet kom lite för tidigt, och det här var ju då i början på januari som barnet hade kommit. Sen har de haft en tung fas, och ni är småbarnsföräldrar, jag ser hur ni ser ut ibland, och jag vet att kan bara ana hur trött man kan vara. Och att då leva mitt upp i det hockeylivet, och när han tittar upp och med liksom trötta ögon talade om att ja du, livet är rätt tufft, och summerar det med att barnet var lite tidigt fött, det hade väl gått bra i, på alla sätt vad jag förstår, men dessutom hade han fått sina svärföräldrar på plats under en längre tid. Hans mamma hade kommit upp. Han har ju berättat om sin hund som har haft en del stökigheter i livet. Han har lagt ut ett par hundratusen på den där voven för att få den hel och frisk. Ett barn som säkerligen inte sover när man vill sova. En sambo då, en mamma som har slitit under 9 månader och dessutom fått ta ett väldigt stort ansvar. Och som lök på laxen så förlorar man i ett lag som är liksom hårt ansatt av supportrar och fans. Så att han, någonstans tror han njöt av att sitta i ett omklädningsrum i Gävle, långt bort från morsan, svärföräldrar, hunden, sambon och ett skrikande barn. Mitt i all kärlek till dem så kan det vara en tuff belastning. Så att där kände jag med Viktor Stråle.
Fan, jag fick ångest.
Ja. Ja, jag ser på er att ni ändrar ansiktsfärg.
Ja, var det helt kallsvettigt. Ja,
men ni vet själva hur det bara är att bo in på mycket människor. Ja. Och så de med vetskapen att du får inte gå ut. Eller så här, du kan inte gå ut, för det blir någon som bara, jaha, nu ska du börja vinna,
ja,
det jävla.
Ja, men det är ju, och det ger lite perspektiv. Vi som hetsar och jagar på resultatet, på att vinna, och ska den få sparken, ska den få nytt kontrakt, så finns det människor bakom, och det tycker man ska ta i beaktan. Precis som det var, för att säga det, Brynäs sportchef Johan Alsén fick för sitt andra barn, och i samband med det läste att hans sambo hade själv skrivit om det på några sociala medier, och jag kände till det för jag pratade med Johan om det, att det hade blivit komplikationer efter födseln. Och då ska du liksom balansera ett privatliv som är på kanten och som är oerhört tufft med att då ha liksom bördan på dina axlar att värva, att coacha, att spela och prestera. Vi kräver mycket av elitidrottare, men det är också en vardag som kan vara oändligt mycket tuffare för dem.
Jag spelar med Christian Karlsson. Ja. Han spelar otroligt många matcher i Karlskoga och Hockey Svenskan. Han fick Malte, heter barnet, och hade kolik. Jag kommer ihåg att han somnade, så han satt på bussen, somnade, sen sov han hela vägen varje borta match, och så gick vi av bussen och bara, låt han sova lite till, och sen så fick vi spela matchen.
Och det vet jag, när man reste med lag så var det ofta så, dela rum ville de här. Jag tror att det var Arsi Pispanen i Oskarshamn och Daniel Ljungqvist skulle alltid bo ihop, och jag tänkte, är de så bra polare? Men sen kom det fram att de hade liksom 3 barn vardera. Det här var deras chans att sova, att få vila. De sprang upp på rummet och la sig liksom för att sova ut, så att man ska förstå att det ser lite olika ut.
Ja. Jag måste bara fråga nu, Dagen. Nu är vi där. Till och Fredrik, vad hände förra veckan? Jo, rekordet slogs. Henrik Björklunds rekord. Marcus Eriksson är nu ensam på tronen som den mest framgångsrika poängplockaren i Hockeyallsvenskans historia. Och i en podd om Hockeyallsvenskan förtjänar det här luft under vingarna. För vilken karriär Marcus Eriksson har haft, och som han har präglat den här ligan de senaste 20 åren. Är det på sig.
Jävligt imponerande, och just att han har gjort det, jag säger inget ont om Vita Hästen, men att han har gjort det i det laget som inte har varit i toppen alla år, och liksom att dominera och verkligen burit fram en hel förening helt själv, och sen nu få toppa det med att spela, jag ska inte säga att han spelar sin livshockey, men han är nästan där, han har ju en bättre omgivning och får spela med bättre spelare, men han är, det ser ut som han njuter, och den här karriären kommer fortsätta många år till tror jag, för att han har den där glöden som jag ser på äldre spelare som verkligen kan spela den här lite längre, och det ser man i Marcus Eriksson.
Det som tilltalar mig är ju det annorlunda med honom, det avvikande, det aviga, alltså att han bryter mönster, han har ett sätt att agera i sin skridskoåkning som inte är som de andra, han har den där långa klubban. Det tycker jag liksom är en färgklick för hockeyn. Att han sen i miljön, alltså i Södertälje, har armbågat sig fram till att ha en så pass ledande position vid den åldern, och att komma in i ett nytt lag efter lång tid på samma ställe. Det finns så många faktorer som gör det här spännande. Sen är det just som vi alla pratar om, uthålligheten, att vara så bra över tid. någon säsong här och där, kanske slarvigt uttryckt av mig, så kan någon vara ruskigt bra. De kan vi ju hitta. Som vi ser att 2012-13 så var det en som var jättebra, men kommer vi ihåg honom? Knappt. Men det här är liksom år efter år konstant. Och
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det kittlar för honom att prestera och leverera. Sen behöver vi inte spekulera i hans framtid och mer, för det har vi redan gjort, utan vi konstaterar mer över tid och historien med honom är fin.
Vi går nu till Nybro, tycker jag, för i Nybro händer det saker där man skickat ut Maxim Gollo. Det har hänt mer saker i Nybro. De vann med 6-1 mot Mora igår till exempel, och vi ska komma till det. Men Daggen, vad är det som händer i Nybro? Nu fick de i alla fall vinna, men Gollo-affären, det är såklart att det har ju väckt uppmärksamhet.
Ja, jag tror väl att de... Ja, men Gollo är en spelare som är spektakulär på många sätt, men jag tror att han har, eller jag vet att han har väldigt, väldigt problem att sätta sig in i ett system, och jag tror att det har varit väldigt huvudbry för Tommy Samuelsson att tjata på den här spelaren. Vi hade Fredrik, vi var nere i Kalmar och såg matchen där. Alltså, Gollo gör spektakulära saker, men han tappar pucken på fel ställen, och jag tror att man har tjatat. Vi har hört mycket att det har varit problem utanför med tjafs mot tränare, lite bråk i båset, så jag var inte förvånad över att den här nyheten kom med Gollod. Jag trodde den skulle komma innan. Jag tänkte att en sån som Alex Tarns skulle kanske vara kvar lite längre än vad Gollod var. Det vi har hört och fått in och det man ser på isen också. Men ja, förvånad. Ja, det är en bra spelare, men det är fortfarande någon som jag tror att Tommy Samuelsson och Nyberg har fått jobba med under en säsong. Så det är nog ganska skönt att han försvinner för dem.
Så Tommy genom så många år som spelare och tränare har haft många tralljökar som man inte kanske kommer överens med. Sen ska jag säga en sak som är viktig att nå fram med. Att det är, jag pratar för mig själv nu, men jag har alltid uppskattat de som är lite annorlunda, som driver mig till vansinne ibland, men som ändå levererar. Att det är en konst att kunna hantera det. Jag tror säkert att Nybro har gjort det med Tommy i spetsen på ett bra sätt. Men sen kommer man till en punkt där man känner att det här dränerar kanske gruppen på energi. Det blir stökigare i båset, och är då inte utdelningen absolut maximal, så kan det vara bättre att komma fram till att ja, men då klipper vi här, och att det helt enkelt inte var passande. Så att jag tror inte att det är mer dramatiskt än så, men sen blir ju kommunikationen av det, och vi människor söker ju alltid saker bakom rubrikerna. Att har han strypt grannens katt? Har han liksom backat över Tommy Samuelssons trunk? Vad har han gjort? Och det kanske inte är svårare än att de helt enkelt har gnabbat på varandra, om man tycker att nu enough is enough.
Den stora nyheten i Nybro kommer ju annars ut på tisdag nu, att sportchefen Rasmus Aro, som har varit i klubben i olika benämningar sedan 2016, som fick ett fint tifo från fansen igår också, lämnar som sportchef. Om vi börjar med Rasmus Aro, vad tänker ni om det, att han faktiskt lämnar?
Ja, men tufft för Nybro. Jag tycker att han har gjort ett fantastiskt arbete och verkligen byggt upp en bra organisation, så det är tufft för dem inför den här slutampen. Men var sak av sin tid, och Nybro som förening tror jag måste gå vidare också. Men Rasmus Ahr har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb.
Mm. Det snackas nu om Kristoffer Malm. Såg jag barometern hade uppgifter på att Kristoffer Malm, tidigare AIK, numera Kristianstad, ska vara ett namn när han som har gått i bröderna Abbotts skola, får man väl ändå kalla det, som skulle kunna vara ett namn. Fredrik, du känner igen Kristoffer Malm från AIK-tiden inte minst. Vad tänker du om det namnet?
Han känns driven, han känns duktig. Jag tyckte inte han kom till sin rätt i AIK. Det kan vara en svår klubb att jobba i med starka viljor och förutsättningarna där och då var kanske lite sämre, så att han fick lämna lite grann utan en klapp på axeln, åtminstone från mig. Så det kan säkert vara ett spännande namn. För övrigt så är ju barometern OT, måste ju vara den tidningskoncern eller på så sätt, som jobbar hårdast med spekulationer, namn kring lagens liksom rekrytering av tränare, sportchefer och så. Så att de brukar ha på fötterna.
Men det stör ju lite. Det stör lite med Gollod, det stör lite med Aro. Det ska bli kul att se här hur man repar mod inför den här sluttampen. För det var en viktig seger för dem igår. För att
ja, men om det stör riktigt, så var ju svaret inte en störning.
Nej, exakt. Den verkligen visar ju.
Och då hade de ju både Skladdicek och Torp klev av på värmningen. Mm. Det var någon som ringde sin sjuk sent på det. Jesper Kandegård klev av under matchen. Sen har de ju både Marenis och ett gäng borta redan från på grund av skada.
Ja, jag tror att Tommy Samuelsson är inte rolig att tas med när man har haft några förluster och dåliga insatser. Vi såg ju en intressant sak i Nybro, förlåt, i Kalmar. Derbyt där, när Tommy var barsk i båset, och det tror fan det när det är 6 mål i matchen, 3-3 efter, var det 12 minuter eller någonting. Men efter matchen så stod han kvar länge. Han skulle ju gästa oss i studion, men det var inte av det skälet han stod kvar. Han stod kvar och stirrade, och jag tror att han har gjort det där själv några gånger. Det kanske inte är så vackert, men man vill liksom titta på spelarna när de åker av, för man vill visa att det här var inget bra. Plus att han då skickade ut spelarna, som jag förstod det, för att tacka supportarna. Han gjorde det nästan liksom fysiskt. Det tycker jag visar klass.
Ja, men de skulle ju glida ut där. De skämdes ju lite för att de har förlorat igen det här viktiga derbyt, och Tommy stod bara som en vakt och bara puff, tillbaka, tacka fansen, ni är rätt för dig på isen. Jag älskar att se det.
Ja, det är att ta ansvar för en klubb.
Sen också att man har en Noah Erliden från HV71. Man sätter det, alltså en ung målvakt där. Täckskadad såklart. Man har... Så, och jag ser också efter matchen att Tommy bara kramar om honom. Alltså tar hand om honom direkt efter matchen. Tar Erliden och bara... Fan, det är inte ditt fel. Det här var liksom en pissinsats av oss. Sätter dig på pottan. Så Tommy Samuelsson, och också när vi är inne och pratar, vi pratar med tränarna innan, Fredrik, alltså noll prestige kommer in, alltså det är en älskvärd människa, och vilken jäkla coach över tid vi har i svensk hockey.
Ja, men och det är ju därför han är en av våra absolut främsta tränare och hockeypersonligheter genom tiderna. Det fanar såklart i skuggan av NHL-namn och så, men om man tänker bredden på det han har gjort, på uppdragen han har tagit sig an och på sättet han för sig. Jag tycker han är det bästa exemplet på vad en ödmjuk människa får med sig, även på ett sportsligt plan.
Vet ni vad jag också tycker? Att Tommy är liksom hockeysportens pappa som uppfostrar ungarna just nu. Att så här gammaldags hyfs, som var liksom en given grej i hockeyn, liksom att du gör din grej, du spelar på klockan, liksom. Han tjatar med såna här ABC-grejer, och så lite grann som det känns som att Tommy fortfarande det är det man gör som tränare, att man fostrar spelare såklart, men det känns som att hans papparoll liksom, det känns som att, och har du Tommy Samuelsson så kommer du inte undan med alltså skitagerande. Du kan inte bete dig som en rövhatt, utan då kommer Tommy och säger åt dig.
Fråga Gollod.
Ja, det är ett jävla bra exempel.
Nej, men allvarligt, alltså fråga Gollod. Han är jättespektakulär, men han skiter i det som är Tommy Samuelsson. Vi gör det vi har sagt.
Ja, men det fina ut också med Tommy, att jag tror att om du går ner en generation, alltså yngre då, så hade den tränaren hade säkert inte tolererat, nu säger jag, generaliserar jag, en som utmanar. Jag tycker att jag ser från det hållet att Tommy har liksom den den kittlande sidan att han har brottats gissningsvis med Gollod i dag efter dag och stått ut med det, men att till slut kommer en dag. Så att det finns mycket som är spännande med Tommys ledarskap som jag tror är viktigt för gjort ett avtryck i svensk hockey.
Jag tror att hans kunskaper måste användas även den dagen han inte längre står i ett bås, för han kan väldigt mycket. Tommy, en tränare som förtjänar respekt. Ja. Ska vi hoppa vidare till Västmanland och till ett lag, jag vet inte längre vad jag ska säga, men nu är alltså Västerås utanför slutspelsplats, och vi minns det lät förra säsongen under Thomas Pannanen tiden när han fick sparken lite för sent för att det kändes som att han hade ingenting att göra. Jimmy Jansson sa till lokaltidningen efter matchen igår att det såg för jävligt ut. Jag läste på Västerås supportrarnas Twitter att det såg för jävligt ut, om man ska göra någon form av okulärbesiktning av gemensamma intryck från matchen utan att ha sett matchen i sin helhet. Men förlorade sig hemmaplan mot Kalmar. Det är alltså 7 förluster på de 8 senaste matcherna för Västerås, som faller som en sten du slänger ner i havet och där botten är långt ner. Fredrik, vad är det som händer? Alltså Västerås på riktigt, det är ju...
Vi konstaterar att det är ett misslyckande. Det är 10-12 matcher kvar, lite olika för lagen, och det är inte alls omöjligt att de kan nå ett slutspel på något sätt, men jag har så ohyggligt svårt att se att det skulle liksom kunna vända på något sätt, för jag konstaterar att det är omgång efter omgång över lång tid så har man absolut inte kommit upp på en okej nivå. Jag tycker att det är en helhet som inte stämmer. Jag tycker inte att det har varit målvaktsspel som har vunnit matcher åt dem med Hallonen. Jag tycker inte att de här importerna har landat väl i ett sätt att spela på. Jag upprepar saker vi har pratat om en längre tid, men försvarsspelet, som jag vet att Carl Helmersson, jag ska inte klistra det på honom och säga att han är liksom enbart defensivt intresserad, men att han har haft en prioritering kring det som jag kan förstå. Det har man inte lyckats med. Jag tycker inte att man kommunicerar ut sitt resonemang på ett sätt som gör att man får förståelse hos supportrar och hos övriga, utan det känns tomt. Det känns svagt och det är helt utan någon form av identitet. Jag tycker inte man åker runt och smäller på och spelar tufft. Jag tycker inte man bröstar upp sig och tar kampen. Jag ser någon gång är det Gersic som gör ett hattring en dag, och sen är det Topping som är några veckor före det. Men det är så här små punktinsatser som inte leder någon vart. Och det måste ju vara ett misslyckande med svansföringen som man har.
Ja, och vad är planen? Vad är planen med lagbygget? Alltså, vad är Niklas Johanssons plan? De har satt in massa individer och kastat in dem i en grupp, och tillsammans med Karl som har sitt perspektiv. Och jag säger så här, om man väljer nu att arbetsbefria Karl och Örjan på ett sätt, det kan säkert bli bättre på kortsiktigt att man vinner några
hur
matcher.
Hur många gånger kan man dra det kortet?
Jo, men jag menar det. Lugn. Man liksom tar det här kortet igen. Men det är fortfarande en förening som... Du måste ta en omvärldsanalys. Det här har vi sett med HV, vi har sett det med Djurgården, varför man åker ur SHL. Alltså man har tur nu att Västervik och Östersund är så pass långt efter, för annars hade Västerås varit där nere och då hade det blivit ännu mer panik. Så om man sparkar och väljer att gå den här vägen, vad är vägen fram för föreningen? Man måste kolla på allting. Hur drivs fysträning? Hur drivs juniorsidan? Hur drivs ungdomssidan? Alltså det räcker inte med att bara ta ett kort och slänga bort några tränare igen. För det är en förening som är... Jag vet inte vart man är på väg riktigt. Och jag har inte full insyn. Men det är många år nu man har misslyckats med de här sakerna. Och det är en snygg plan. Man gör väldigt bra på marknadssidan med den här SHL-satsningen. Men vad ska den här föreningen ta vägen? För det räcker inte med att bara ta bort några tränare och sen tro att det ska bli bra på sikt. De måste börja tänka långsiktigt och göra en omvärldsanalys. Vad ska vi gå fram?
För mig är det en fråga om förtroende. En egenskap som människor och klubbar och företag och samhällen kan ha. Det är
som man
ju
förtjänar.
Exakt dit jag ska leda det till. Att prata är en sak, att leverera är något helt annat. Och jag ska vara klar och tydlig med att jag inte hade förväntat mig att Västerås skulle vara etta, tvåa, trea, men att man ska vara med bland topp 6 i förhållande till vad jag och vi hör hur mycket pengar man drar in. Uppenbarligen finns det ju ett genuint intresse för hockey i Västerås. Och låt mig säga en sak väldigt tydligt. Jag gottar mig aldrig någonsin åt klubbar som inte lyckas. Det finns inget drivkraft i mig att skratta åt andras eländen. Så att jag ser ju istället potentialen i Västerås. Allt ifrån det geografiska läget till storleken på staden, till passionen som många supportrar verkar visa, till många västeråsare jag känner och har träffat på, så borde det vara möjligt att bygga någonting som inte är så skört som det har varit de senaste åren. Och du touchar vid det lite grann, Dagen, de här snabba riktningsförändringarna, att nu gör vi si, eller ja, nu kommer den in, då blir det så. Det slutar sällan lyckligt. Nej, det vi kan landa i är att all framgång kommer av ordning och reda, samspelta människor, en tydlig plan och en ödmjuk framtoning. Ja. Och där har man misslyckats i Västerås. Det får vi lov att konstatera.
Ja, verkligen. Och som sagt, vad är planen? Vad är planen framåt? Ska Niklas Johansson leda och bara kasta in? Det känns precis som det här lagbygget har varit, som om man bara kastar in saker och bara hoppas på det bästa. Och över tid så har Västerås successivt hamnat i det här. Och det gäller verkligen att ta tag i det nu. För det räcker inte med att bara ta bort en tränare eller ta bort någon spelare.
Jag ska slänga med en fundering som jag haft ett tag, som jag har stött och blött. Nu får ni gärna lyssna här hur jag tänker. För dessutom står ju Västerås inför ett enormt problem dessutom, som jag tror att kommer bli en verklighet ganska snart. Så här är det, att min tes är så här, att om du kollar på medelstora städer i Sverige som är 100 000, alltså plus minus lite grann. Alltså jag tänker på de här städerna som är bakom liksom Uppsala och några sådana större städer. Typ Örebro lite mindre, någonstans där. Typ Västerås, Linköping, Umeå, Sundsvall och så vidare och så vidare. Så när man hör sig runt liksom med folk som jobbar i sådana städer med marknadssidor och så vidare, så ser de att det är väldigt svårt för en marknad i en sån stad att driva två högt etablerade elitföreningar. Att liksom det är svårt att genomföra det, att man har två stora giganter som slåss. Nu har Västerås ett fotbollsallsvenskt lag som ska spela i fotbollsallsvenskan i sommar. Vad tror ni det kommer innebära för Västerås IK när de nästa höst ska börja sälja sin reklam, sin sponsring, när det är ett allsvenskt lag? Så ponera att de skulle göra en dundersuccé i år. Vad kommer företagarna se? Vart är våran exponeringsyta större? På ett succélag i fotbollsallsvenskan? Eller ett lag som har en noll identitet i hockeyallsvenskan i princip? Förutom en väldigt stark fanbase, för det vidhåller att Västerås har. Men vad tänker du om den tanken?
Glöm inte bandyn också. De har bandyn precis bredvid.
Bandyn, men no offense mot det, men alltså fotboll och hockey är så mycket större sporter liksom i intresse i en stad, liksom hur mycket det kan locka publikmässigt, tänker jag.
Nej, men det är ju precis den här SHL-satsningen de har haft. Det är en jättebra plan för att driva in på marknadssidan. Att man har en tydlighet, alltså det här ska vi ha in, det här måste vi göra, men vad är nästa steg? Det är alltså SHL i år, och som du säger, konkurrensen, Västerås går upp i fotbollsallsvenskan, då bandyn som ligger bredvid, det kommer bli tuffare. För som företagare också tittar man också, men vad är planen? Vad är planen nu då? Vad ska ni göra? Ska ni bara kasta in de här små punktinsatserna och göra det bättre? Det funkar inte så.
Så tror jag dessutom en konsekvens blir att, vilket jag tycker jag ser när Västerås spelar nu, att de blir ju såklart kantstötta och tilltuffsade av, man blir ju bedrövad. Det tror jag vi ska vara tydliga med att säga också, att jag tror inte att du har spelare eller ledare i Västerås som är nöjd med det här. De mår skit. Om vi gnäller, om supportrarna gnäller, så det är ingenting mot hur man känner sig som spelare och ledare när man inte levererar. Och det blir ju aldrig bättre av att bli mindre försiktigare och ängsligare, så att det blir ju en ond spiral som man skulle behöva bryta. Och jag tror att det är över för den här säsongens möjligheter, om vi nu säger att det finns ju egentligen, om vi hårdrar det, så finns det en framgång i hockeyallsvenskan, och det är att ta klivet upp, om jag spetsar till det. Det är inte sannolikt vad gäller Västerås. De kan återupprätta lite heder de sista 10-12 matcherna, absolut. De skulle kunna jävlas en kort tid i ett slutspel, mycket möjligt. men helheten är inte tillräckligt bra och de har, förtroendet har naggats i kanten duktigt, och därför så blir det oerhört viktig vår. Och du pratar, Lars, om den här konkurrensen med VSK till exempel. Den är ju inte, det är inte höst man säljer reklam eller avtal. Det har ju redan påbörjats och pågår. Och vad ger det då för någonting i slutändan gentemot sponsorerna redan nu? Det är tuffa tider.
Ja. Nej, men, och som du säger, företagen går ju sämre också med tanke på vilken privatekonomi människor har, att liksom folk har mindre pengar att tillgå. Det vi slår under är att vi... Jag känner med Västerås-supportrarnas lidande som har varit senaste tiden, för det är resultat men som går käpprätt åt
skogen. Det där du säger, Fredrik, också hur du är som spelare och ledare i laget. Alltså jag kan säga att den säsongen vi gick klappkast i Karlskoga, alltså jag tror jag har åldrades 10 år på en säsong. Och det ärrar mig liksom under flera säsonger också att det finns en chans att man kan hamna där nere, att det är så skört för en hel förening att man kan åka ur. Alltså jag säger så här, jag är 10 år äldre på den här. Och man lär sig mycket på vägen, men det är inte roligt.
Och hur lockar man då spelare till det? Att så här, kom hit.
Nej, det är ytterligare en konsekvens.
Mm. Mm.
14 senaste matcherna har Västervik vunnit 2. Nu har de 17 poäng de ska ta igen på 9 matcher kvar att spela. Nu får ni...
Lars, jag är med
dig. Är ni beredda att sätta er i min båt här?
Det är kört. Jag sätter dig Lindberg i båten.
Fredrik, ror du på i din egna eller tänker att hoppet
jag har
finns?
Satt med, jag har med en sån här fin korg med lite matsäck när vi ska ut på sjön i den där båten. Jag tror också att det är över och förbi, men sen finns ju alltid det där teoretiska.
Jag vill att Fredrik ska sitta på en drakbåt med trumman fram i
såna, negativ kvalbåt. Sådana var man med på i min ungdom. Kommer du ihåg vad populärt det var varenda?
Drakbåt.
Hade drakbåtsrace. Då jävlar var det fest.
Ja. Men tänk den dagen Fredrik sätter sig i Västervik och går till kvalbåten och bara trummar på där. Och Östersund. Ja. Vi har slagit fast det, Lars.
Jag tror att det blir så. Så Västervik kommer att få kvala. Östersund har ju fortfarande en liten chans. De har 12 poäng upp till Tingsryd som är ovan. Där är 11 och 12 matcher kvar att spela. Och Fredrik har fingret uppe.
Ja, men för att jag ser ändå någonstans på Östersund tendenser som tilltalar mig. Jag tycker de har striktat upp det. De har lite mer hetta. Rätt spelare börjar göra lite poäng och leverera. Jag säger det inte för att jag tror att de kommer att undvika negativt kval. Men min absoluta övertygelse är att det här är någon form av försäsong för dem nu. Ja. Inför ett kval. Och då behöver man bocka av en del punkter. Och där känns det ljusare för Östersund än det gör för Västervik. Och hela Västerviks situation så sent som mot i Segen var det mot Nybro, så var ju Niklas Falk fanns inte tillgänglig, huvudtränare Joakim Hagelin låg magsjuk, då var det Pelle Torstensson som är, du träffar honom ibland, han är ungdomsansvarig
och kastas in i båset för att stärka upp.
Så att det har ju varit stökigt på många sätt. Det måste vara ganska besvärande tider i Västervik.
Så låter det ju uppenbarligen. Jag måste bara flika in att Östersund, vi var lite hårda mot Östersund förra veckan, Fredrik. Östersund slog alltså Tingsryd, Björklöven och Djurgården, och vi nämnde knappt det, så där är du helt inne på rätt spår, att Östersund, jag menar självklart är det tunga segrar. Nu den här veckan förlust mot Almtuna och AIK, är väl ingen skam på torra land av det, men där finns det fortfarande en liten chans, men det är också lite upp till vad Tingsryd gör. Nu vann ju de igår mot Västervik, så att
det är, men det är bara för dem att förbereda sig inför ett kval. Och det är sånt här är lättare att komma in i. Så det har blivit bättre. Det har blivit mycket bättre. Tydligare framförallt. Tycker inte med Roger Forsberg att det fanns en tydlighet vad man skulle göra.
Men sen såg jag också att Elias Bjur, den gamla rövaren som spelade. Nej, det ska han inte, men han är väl marknadsansvarig eller vad han har för titel. Men han var ute och han var ilsk, läste i sociala medier efter matchen mot AIK på några situationer där. Och bara det faktum att man inte har lagt sig ner och dött, utan att man reagerar och att man agerar i klubben, tycker jag tyder på att man vet vad man står inför. Och det borde vara en fördel när det väl ska avgöras.
Ska vi gå in till Hockeyallsvenskans bästa party poopers? Vilka är det? Alltså ligans bästa party poopers. Och med det sagt, jag bottnar det här i att om, det här stod starten började efter Mora hade 7 raka segrar när de kom för att möta AIK. Vi ska säga det också att det här är ett mejl som vi har fått in av en skicklig lyssnare som heter, ja, Mats Jonsson.
Mats Jonsson, Sportmats på Twitter. Som ibland, jag vet att han är aktiv, jag känner inte honom, ibland får vi någon litet knivhugg och ibland får vi hejarop, och det är väl så det ska vara, ris och ros.
Men han har fina konstateringar. Bra
konstaterande. Ja, men det är ju fina konstateringar. För att inte fastna i det, jag drar det som han förmedlade till oss bara kort och gott. Sen kan vi prata om AIK som lag. Men de sopade bort Nybros fina start i början av säsongen. Almtuna kom med 3 raka segrar, då klev AIK in och stängde det. Mora hade 5 raka segrar när AIK sopade igen. Det är Västervik, Södertälje, Karlskoga och Mora har man då stökat till det för. Det var 7 exempel han gav, vi ska inte fastna i det.
På att bryta och, vinnande trender.
Ja, och inför då Södertälje mot AIK så klev han då in och talade om att nu har Södertälje 4 raka segrar, så kom inte att säga att SSK inte är varnade. Och det är väl noterat av Mats. Jag zoomar ut från just det han nämner och säger istället att AIK är bra nu. De är stora, starka, rejäla, det känns som de har självförtroende och pondus. Vi har sagt det förut, målvaktsspelet har varit utomordentligt bra trots att det har varit skador där. Man har haft folk borta och ändå gjort det i mångt och mycket bra. Så att frågan är om inte AIK är ett lite obehagligt motstånd för många lag både nu och i ett slutspel.
Det säger man att de mår väldigt bra när Jake McGrew går in och gör 1+1 också. Vi har sett han i Västervik under hela året. Och
jag såg åkningen igår, Daggen. Ja,
det fanns en backcheck och det har vi inte sett på hela året. Inte då. Då mår man bra när man kan få han och få igång en produktion där också. Så, ja, de har gjort väldigt bra. Niklas Persson har gjort ett fantastiskt jobb med rekryteringen den här säsongen. Med Juni in, målvakterna och... Ja, men de har fått ihop gruppen på ett bra sätt, och Anton Blomqvist som vi var inne innan säsongen, får upp helheten på ett annat sätt, har de verkligen fått, så de är med och räknar med.
Får jag fråga, det har ju de faktiskt inte fått tillräckligt med cred för, att man har hittat Bibå och Norman. Alltså, snacka om dundersuccé på målvaktssidan. Det måste man ju säga. Jag vet faktiskt inte, nu vet vi att Kontos kommer vara borta här resten av säsongen som jag förstod det. Men jag har faktiskt, jag ska erkänna, jag har inte koll. Jag vet faktiskt inte, hur är det med Fitzgerald?
Inte en aning faktiskt.
Vill jag få veta på fredag då, med tanke på att ni ska göra dem mot Södertälje. Men en annan grej, jag vet inte om jag nämnde det här förra veckan, men alltså, hur sjukt är det att Rickard Gynge på 2 hemmamatcher mot Västervik har gjort 10 poäng? Alltså, 5 poäng per match.
Det är ingenting som förvånar mig med honom längre. Nej, för han är jävlar vad han älskar att göra mål.
Säga vad man vill, men är inte det imponerande? Så
det
säg.
Det är det verkligen.
Så här, säg.
Det är det.
Hörrni, vad har vi mer då? Ragnarsson nämnde vi knappt. Han har ju kommit in i Djurgården. Satt ju en tackling igår som du blev irriterad på. Men vad säger du med rekryteringen Ragnarsson in i Djurgården?
Jag tänkte på en sak igår, Lars. Du sa till mig i studion en bit in i matchen. Visst fan, Ragnarsson har jag glömt. Ja. Och det är precis så han ska spela. Alltså, han behöver inte vara ögonfallande, uppseendeväckande, onödigt kreativ. Jag tycker att han har en lågmäld roll som påvisar en viss skicklighet. Så i den avsikten så är det en perfekt rekrytering av Djurgården.
Men vad är inte perfekt, Daggen, gällande Ragnarsson i Djurgården? Vad är inte perfekt där?
Nummer 10. Nummer 10.
Jakob Ragnarsson tar på sig nummer 10.
Nu suckar han så
överkör.
Det här är viktigt för oss, Fredrik. Det här är viktigt
Fredrik,
för oss.
Jag sitter och suckar av, men han ska inte ha nummer 10. Någon jävla tradition får vi ha kvar på det här. Ja. Då finns det de som säger, det finns inte många av dem har haft nummer 10 som har varit så himla bra. Nummer 10 är heligt. I alla sporter. Släpp den. Jakob Ragnarsson ska ha nummer 2, 3, 4 eller 5. Inget annat.
Lägger man sådana där bröstvärmare, då ska man inte ha nummer 10.
Nej. Har du någonsin sett nummer 10 spelare sätta som bröstvärmare?
Bröstvärmare? Har Robertsson bröstet i pannan eller?
Ja, det fick jag. Åh, vilket. Det är faktiskt, vi pratade om, kanske var någon podd sen, vad ord har betydelse. I hockeyvärlden säger man ju när man kliver upp sådär och sätter en tackling, oavsett var den träffar eller hur den träffar, så säger man, vilken bröstvärmare. Och jag slängde mig med det i sändningen igår. Åh, vilken bröstvärmare. Och då tog det lite hus i helvetet på vissa bryna. Sådär. Och den tar i bröstet och sen åker upp mot ansiktet eller att visiret kommer. Man slänger. Fredrik, du vet vad jag menar där.
Ja, 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 ja. Det är lite roligt med det, för när det var ju lite, tog ju lite tid efter den situationen där, då står ju vi där mellan båsen, så fick jag kontakt med Edvin Hammarlund i Djurgården. Jag sa för över till Larsen att jag skulle vilja ha Edvin Hammarlund som kompis, förstå mig rätt, om jag hade varit i hans omgivning, för att han är så stor och skulle säkert kunna vara tuff, men han ser så väldigt snäll ut. Mm. Och så tittade han på mig, och för man vet att vi tittar på skärmar och sådär. Och då sa jag till honom att det är en saftig bröstvärmare, säger jag. Och då tittade han på mig. Jag vet inte om han är för ung för att ha begreppet bröstvärmare klart för. Så han tittade på mig ungefär som, hur gammal är du egentligen? Men du hade använt ordet, hörde jag i örat, så att jag förde det vidare ner. Ja. Men jag förstår att folk då säger, han blöder ju för fan i pannan.
Mm. Men det är fortfarande en bra tackling, bra, det är inte en ful tackling. Men sen, ord har betydelse. Det har jag lärt mig under ett och ett halvt år på jobbet här på TV4.
En sista grej. Ni får se om ni har något mer, men jag har en grej till. Alltså, Karlskoga hade alltså 8 raka segrar. Nu har de 5 raka förluster här. Det är sjok.
Jag ger er då, eftersom du säger att har vi något kvar, då slänger jag upp de lagen
vi
inte har
nämnt. Något om Karlskoga?
Ja, men Karlskoga har vi pratat relativt mycket om.
Okej, bra. Så just det.
Powerplay funkar inte längre.
I kris och i framgång. Och de är ju att räkna med, eller hur var det, apropå ordens betydelse?
Är de att räkna
med? Ja, jag slängde med, med. Men de har ett powerplay som inte fungerar nu under de här matcherna de har förlorat. De gjorde mål igår i powerplay, men det är det som har varit edgen för dem.
Men nu ger jag en utmaning att vara kortfattad och inte bli långrandiga och jobbiga när jag frågar er Mora då.
Mm.
Ja, Brandsek Nygård, Expressen hade uppgifter om att han skulle till Skellefteå. Men, ja, men Mora tycker jag fortfarande är stabila. Alltså, de är inte ett... Jag tycker att Mora är... Nu är jag hård där, men jag tycker att Mora är ligans sjätte bästa lag.
Sveriges största smygare i hockeyn.
Ja.
Är det verkligen? Men du,
jag säger, fråga säger Fredrik, Kalmar
kort.
Mm.
Nu ser jag att du varit lite sur, men vi måste ändå prata. Du från Leksand, Arvid, hur uttalar man det?
Elias.
Hur är rivaliteten? Kan du bara lite, bara, är det okej att gå från Leksand till Mora, Mora till Leksand? Vi har sett den flykten, men är det infekterat fortfarande, eller hur ser det ut?
Nej, och det rör ju upp känslor tveklöst. Mm. Nu tror jag att det är oftast de som gapar högst som vi hör. Det här är väl samma Skellefteå-Björklöven när Jakob Andersson nu lämnar, satt väl på ett plan med dig Lars i så sent som igår.
Ja, han ska inte slå baken där.
Ja, men då slinker det liksom förbi någon kommentar som är, ja, det visste man att det aldrig skulle funka när han var i Skellefteå. Jag tycker ju att vi har ett patetiskt resonemang. Jag ska vara försiktig med att, för jag kan inte supporta världen. Jag har inte liksom fötts in i det. Jag står inte på ståplats. Men de har å andra sidan inte haft det perspektivet jag har. För mig handlar det där om vad som är bra lösningar i Leksands fall. För du har ju Fred Nilsson också, backen, och du har Arvid Elias. Mm. Det är 45 minuter från Leksand. Mora har en omtalat bra miljö där spelare blir bättre, de får spela tuffa täta matcher. För Tjomme och Leksands IF så är det såklart ett bra sätt att förvalta spännande unga spelare, ge dem istid. Om det är i Mora, om det är i Västerås eller Almtuna, man kan ju för det första inte diktera villkoren och säga nu ska ni ta de här två, utan det handlar ju om resonemang. Men det väcker känslor och retar människor, så mycket jag förstått det. Men
tack för det korta svaret.
Ja, jag håller inte med. Jag håller såklart inte med. Jag tycker Nej. Att man ska respektera fansen, att om de har en antagonist i Leksand, och det är Mora, låna av någon annan.
Ja, nu är det Mora, men det är Brynäs också till exempel då.
Ja.
Det beror på vem du frågar.
Ja, exakt. Men jag tycker att sånt ska respekteras.
Mm. Jag tycker, på bekostnad av unga spelares utvecklingsmöjligheter? Eller?
Ja, de kan spela någon annanstans. Ska Djurgården låna av AIK om Djurgården är i SHL? Eller om AIK är i SHL, ska de låna av Djurgården?
Jag förstår, slänga ur det saker för att få stopp på det. Jag tycker att du får ha sakligare resonemang.
Ja, men jag hävdar bara att liksom, vem är det som betalar biljetter för det? Och för dem betyder det någonting. Då tycker man ska respektera deras vilja. Och det här så, handlar ju, det här handlar
i vilken utsträckning?
Ja, men att man får ha en dialog. Om då fansen säger så här, ja, men vi vill inte att ni lånar ut spelare till Mora, till Leksands fall, som de ju uppenbarligen har gjort med tanke på Daniel Ljunggren i historien och sådär, då tycker jag att man ska respektera. Om det är en tillräckligt samlad unison åsikt från fansen.
Men är det det, då får du ju i sånt fall ta det via medlemsmöten, årsmöten, ja, tyckande av folk på sociala medier som uttrycker
Nej, det
sig
inte, men,
på ett genant sätt. Nej, men i det här fallet är ju det grejen. Jag har inte sett protestmarscher med flera tusen människor till arenan, utan det här är ju gapande människor generellt sett. Jag menar att om man vill ha den linjen i en förening, för jag är den första att säga att medlemmarna ska ha ett stort inflytande, men vi måste skilja på medlemmar, supportrar för all det generellt,
det
som många
helt
gör det bra
det
eller
helt
människor
med,
som drivs av att liksom uttrycka sig dumt.
Jag känner som att jag kastar in en liten brandflack.
Nej, men jag tycker att det är bra att diskutera den, för jag håller med dig. Jag tycker att det är en fråga som man definitivt kan ta upp på ett medlemsmöte. Ska vi låna ut spelare till, ska Leksand låna ut spelare till Mora? Ja eller nej? Och så får medlemmarna bestämma det. Det tycker jag är en jättebra väg att gå.
Ja, och då ska inte det liksom vara på varje, vem ska stå, vem ska spela powerplay?
Alltså utan det är liksom en punkt om, ja, vi har en stark rival. Vi vill inte att vi gynnar dem sportsligt. Och även om det är liksom bekostnad av våra spelare, den kan vi låna ut till ett annat lag. Det tycker jag är en väldigt bra lösning, att man tar det på ett medlemsmöte. Det tycker jag är en väldigt bra lösning.
Daggen, vad säger du i det här ämnet då?
Jag håller mig utanför just nu. Ni har diskuterat det länge nog, vi har kommit väldigt långt. Jag förstår båda synpunkterna i det. Jag förstår i supporter, men jag tror också att, som Fredrik säger, om man ska få att supporter ska in och påverka varje beslut.
Nej, men det har jag aldrig
sagt.
Men
det kommer bli så också, i ett sätt. Ja. Sen försöker jag älskar när det finns en rivalitet och att man respekterar den. Sen så ser jag också utvecklingsmiljön för att inte han ska behöva flytta. Man kan åka till Mora, ha bra matcher. Så jag ser båda sidor i det.
Nej, men det är klart att det finns två sidor på det. Och jag ser inte att mitt är rätt. Jag ser bara att jag tycker inte att man ska låna ut till sin värsta rival. Det är min åsikt. Har vi något mer som vi ska ha den här veckan? Förutom...
Jag tog ju upp en tråd där jag ville, men jag, så tog ju Daggen över programledarrollen mitt i, innan jag var klar. Hitta egna initiativ, Eriksson. Låt mig fråga klart om lagen som vi inte har berört då, för jag tycker att då har vi touchat vid alla lagen. Vi har varit kort på Kalmar, men då pratade vi Nybro. Vad säger ni om Kalmar som nu är 2 poäng bakom Nybro? Då har man match, dessutom en match mindre spelad.
Kalmar är för mig att tillaka full poängar.
Ja, men Kalmar är för mig det lag som har imponerat mest den här säsongen. Om jag säger så här, vad de har kommit in med för förutsättningar och det Daniel Stolt Turula har gjort med det här. De har träffat rätt på många nyförvärv. Så alltså, jag är jätteimponerad. Jag trodde de skulle vara i botten, så att de ligger där och spelar en hockey, de gör en frejdighet. Sen har de problem mot topplagen, inte de bjuder lite mycket på chansen, men de vinner mot de konkurrenterna där nere och det är starkt. Så skulle jag få ta fram något lag som har imponerat mest på mig, så är det faktiskt Kalmar.
Om någon hade sagt när de fick hockeyallsvenska platsen att de skulle med 10 omgångar, ja 11 till och med kvar att spela, att de skulle ligga 8.
Nej.
Då tror jag ganska många skakar på huvudet med tanke på vad de gick in i säsongen med för infallsvinklar.
Vad säger ni om Almtuna?
Almtuna och slå Löven. De har alltså vunnit 3 av 4 matcher mot Björklöven. Tog en poäng igår också. Trots att de har skeppat iväg kanske deras bästa spelare i princip med Ragnarsson och Hampus Arestam. Några av dem i alla fall.
För mig har Almtuna checkat ut. Oavsett om de vinner så är de utcheckade. De börjar sälja av spelare. De kommer kanske gå till slutspel, men det är över om man säger så. Jag gillar inte det här att man säljer. Jag vet att det är deras perspektiv, att de måste göra det för ekonomiskt sätt, men det är lite utcheckat där för mig.
Mm. Tingsryd.
Klara väl hockeyallsvenska kontraktet över känslan. De har vunnit varannan match de 8 senaste. det är tillräckligt bra för att kunna säkra det där kontraktet. De behöver väl en, jag skulle gissa att om de vinner en eller två av deras kommande matcher så kommer de börja släppa spelare dem också. De måste ju säkra kontraktet mot Östersund framförallt innan de vågar göra det. Och med tanke på att de har en match mer att spela, de har ju 12 matcher kvar att spela, Östersund 11. Så vinner de någon match till, då tror jag att Tingsryd kommer börja släppa spelare. Mm. Man kan vara borta Bork, på fredag ska vi säga.
Bork släppte de nu. Väntar vi bara på att Simon Åkerström ska åka antingen till HV eller till något av topplagen i Hockeyallsvenskan. Så ja, lite samma sits där som Almtuna. Jag tror att de har säkrat det kontraktet och då kommer de släppa spelare också.
Det var alldeles va?
Det var alla lagen.
Det var alla lagen. Då rullar vi vidare. Bara en kort insällning, Fredrik, då, av AIK Södertälje på fredagkvällen 18.30.
Ja, att vi sa ju i början på veckan, eller jag sa till någon, att på onsdag jobbar vi med ettan mot tvåan och på fredag jobbar vi med trean mot fyran. Sen har vi det där unika, det måste ju vara smått sensationellt att de tre 0-8 lagen då ligger på 76 poäng. Det är Djurgården som har spelat en match mer än Södertälje AIK, men alltså så högintressant, och det kommer vara prestige i det såklart. Det kommer vara väldigt viktiga poäng som står på spel när vi går mot allvaret. Så att en härlig hockeyfredag som bara tar vid. Och sen känns det ju som när du rapporterade igår framgent matcher, så nu är det inte någon lunk, det är inte några ointressanta matcher, utan det är högspännande.
Får jag bara flika in, parallellt har du Mora som är ett av ligans absolut bästa hemmalag. Ni vet hur bra de är hemma senaste tiden, som möter Brynäs också. Ponera att Mora skulle vinna den, så tajtar det tills ännu mer. Och Björklöven har då ett Östersund som kämpar för en nytt hockeyallsvensk kontrakt parallellt. Det är kul att toppstriden faktiskt lever.
Det kittlar.
Ja, det är några av sträckorna. Liksom, lag 67, det lever inte jättemycket. Det är inte jättemycket liv mellan lag 12 och 13 heller. Så att det känns som att vi behöver den här toppstriden för att grundserien ska få den där hettan vi fick igår.
Mm. Ah, härlig avslutning vi har på Hockeyallsvenskan. Den känns oviss, om man säger så. Oavsett hur bra Brynäs och Djurgården vi tyckte att de var, så finns det fortfarande problem att se lite. Så att vi går in för den här sluttampen på serien. Vem ska ta första platsen? Den är öppen. Vilka kommer gå upp? Vi ser inte den här klara favoriten. Alltså, du vet, jag känner verkligen att det börjar närma sig. Jag älskar det.
Guldgallret ska snart ut. Du, hörni, Fredrik, ovisst är ju våran framtid. Vi ska åka med Sveriges bästa bilchaufför nu igen. Så att nu är det ovisst här.
Jag tar tåget, bara så att ni vet.
Tack för den här veckan. Missa inte fredag kväll 18.30, så är det Södertälje och AIK som drabbar samman i Hockeyallsvenskan, och sen är matcher även lördag. Tack för att ni har lyssnat. Ha en riktigt fin helg. Tja.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.